Podplay.
Hej och välkomna till podden Alla våra ligg.
Fan vad härligt att vara här.
Kul att vara här idag.
Alltså behöver jag fråga hur det är för att det ser ut att vara taggad.
Ja, men idag tycker jag att jag är taggad. Jag tror att många människor uppfattar mig väldigt så här sprudlande och glad. Sen är inte det alls det jag känner mig på insidan alltid. Men det är kul att folk uppfattar mig så.
Mm. Jag tycker också att det är jobbigt att folk alltid tänker på mig som så himla sprudlande och glad.
De gör det, va?
Absolut, ingen gör det.
Ja, men jag tycker att du är härlig som du är.
Matilda, du bär den här podden på din rygg. Och det är fint och jag tackar för det.
Hörru du, jag sitter på ett par nyheter.
Alltså jag är så taggad på nyheter.
Du är redo?
Nej, kan man vara redo för det här?
Jag vet inte.
Kör.
Vi kör ändå.
Veckans sexnytt.
Hörru du Alex, nu snackar vi veckans sexnytt här. Och det här vet i fan om det är så jäkla veckans sexnyhet.
Mm-hmm.
Men Naked Attraction.
Jag vet vad det är.
Skojar du? Du vet vad det här är?
Jag vet.
Och du har inte nämnt det här för mig?
Nej men snälla, jag har varit för snål för att betala pengar till Discovery.
Alltså så här var det, att jag ville se Alla fråga Olle, så jag kände nu jävlar. Så det här är min prenumeration i månaden, så jag kollar på Discovery. Och då när jag ska gå in och kolla på Alla mot alla, för att se om på se, då kommer Naked Attraction Finland upp.
Va? Har finnarna gjort en Naked
Finland
Attraction?
Finland har en Naked Attraction. Vilka var först med det här? För du verkar känna till det sen tidigare.
Jag tänker ju att det som antingen har varit alltså britterna eller amerikanerna. Det är alltid britterna eller amerikanerna.
Ja, och för er som inte har koll på det här, som är precis som jag, för jag hade ingen aning om vad det här var. Det finns så mycket datingprogram. Så himla mycket datingprogram.
Mm.
Men har ni någon gång sett datingprogram där man börjar naken? För det är exakt vad det här går ut på.
Det känns också väldigt läskigt och utlämnande.
Alltså det var, vet du att jag var i chock.
Mm-hmm.
För att jag började tänka så här, shit, jag hade aldrig vågat det.
Nej men alltså, är det inte så att det är en person som ska dejta och då så höjs det upp successivt så att det börjar med kanske fötterna och sen så liksom det
går upp till könet alltså, och då är det, vi snackar inga kläder.
Men hur många personer är det som man får välja mellan?
Jag tror att det var 6 personer från att börja med. Alltså jag har verkligen inte kollat på det här, utan jag såg det lite snabbt och varit helt chockad och kände det här måste jag ha med.
Mm. Men blev du förvånad över valen? Alltså var det väldigt sådär, vad ska man säga? Alltså att man går normativt på det som anses vara sexigt av alltså, yttre samhället? Eller har det verkligen varit individuellt?
Nej, alltså av det lilla jag såg, den där snutten, då verkade det vara ganska individuellt. Alltså det tycker jag är bra.
Mm.
Men jag var just chockad över sättet. Skulle du kunna tänka dig att börja en dejt så? Att det börjar med att du eller den här mannen eller kvinnan står naken och du ska bara välja en person på grund av kroppen?
Nej, men jag är så larvig.
Ja.
Alltså jag hade nog fnittrat som en liten skolflicka.
Ja.
Alltså, nej men jag beter mig väldigt konstigt, vilket ju kan vara väldigt speciellt i och med att vi jobbar med det vi jobbar med. Men jag kan bli väldigt, väldigt obekväm av nakenhet. Så det är ett drag som jag försöker jobba bort.
Okay.
Så för mig hade det nog inte varit någonting, men däremot så tycker jag inte att det är helt fel att börja där.
Okay.
Alltså, jag tycker att det är viktigt att vi kanske kommer ur de här grejerna där vi liksom... Ja, men det är jätteviktigt att börja och avsluta på ett visst sätt. Mm, så jag tänker att så här, varför skulle det vara fel att få komma in i liksom härligheten på en gång?
Ja. Ja, jag har funderat mycket och inte riktigt kommit fram till någonting. Så det är skönt att någon av oss har svar på någonting.
Men kanske kan det vara så att Naked Attraction kan ge en, vad ska man säga, psykisk attraction efter.
Mycket möjligt.
Möjligt. Du, tack för dagens nyheter. Eller ska vi säga old news?
Ja, mycket möjligt. Nya för mig, gamla för dig. Människan ljuger i genomsnitt 3 gånger om dagen. Inte helt konstigt att det även följer med in i en relation.
Men vad ljuger vi mest om för varandra? Och kan det någon gång vara legitimt att dra en vals? Här för att snacka om det är Kalle.
Vilken Kalle?
Jo, Kalle Norvall, välkommen!
Tack!
Dig har vi ju sett på tv en del, bland annat i Gift vid första ögonkastet.
Stämmer.
Hur hamnar du där?
Oj, den frågan har jag ställt mig själv också. Jag blev kontaktad av produktionsbolaget Baloba, som gör Gift vid första ögonkastet bland annat, och sa att de har tittat på mig ett tag och tyckte att jag har vettiga saker att säga, och så undrar de om jag ville hoppa på det här tåget, och jag var ganska skeptisk först, men sen när jag träffade producenten och fick vädra min skepsis så blev jag nu är jag på att säga övertygad, det lät så manipulativt, men vi diskuterade saken och så kom fram till att vi var egentligen ganska samstämmiga hur det kunde gå till, så då sa jag ja.
Var du skeptisk mot konceptet eller att vara med i tv på det här sättet?
Lite av båda. Alltså jag var lite skeptisk. Konceptmässigt var väl mer att jag var orolig för att deltagarna skulle fara väldigt illa. Alltså det är ju fortfarande en reality show på något sätt, och vi vet väl allihopa hur vissa diskussioner går kring vissa tv-program, och det var jag orolig för. Men då var producenten väldigt noga med att de har utformat ett liksom bra program, både liksom före, under tiden och efter för deltagarna, och då blev jag lugn i det. Och sen att vara med på tv, det är ju speciellt. Och som jag sa inledningsvis, jag fick ju förfrågan om jag ville ha hörlurar, och då sa jag nej tack, jag tyckte inte om att höra mig själv snacka. Och det är ju speciellt.
Hade du varit med i media och sådär innan?
Ja, det hade jag. Jag har ju svarat på frågor i liksom kvällspress och tv tidigare, men inte alls i den här omfattningen. Nej. Alltså ett besök på Aktuellt någon gång och prata potenshöjande medel, svaret i Aftonbladet om nära relationer och sådana saker. Men inte alls i den här omfattningen.
Men vad perfekt, för idag ska vi ju prata mycket om saker som kan uppstå i relationer, nämligen lögner.
Ja, och det är ju inte så konstigt egentligen, för människan ljuger ju i genomsnitt 3 gånger om dagen, har jag fått lära mig.
Är det sant? Är det 3 gånger om dagen?
Ja, säkert ge och ta. Det kan säkert vara 6 gånger en dag och 0 nästa, det vet man inte.
Vi portionerar ut det.
Ja, men vad schysst att man får välja lite sådär, att en dag kan man ta fler och en annan mindre. Liksom.
Precis, blandar och ger. Men tänker, då är det ju inte så lustigt att det också hänger med in i en relation som ju är den personen man nästan har den mest intensiva relationen med. Och jag tänker, det är väl ganska vanligt att man i början vill ställa sig i goda dagar och vara sitt bästa, ja.
Absolut.
Hur länge kan man hålla på med det innan det är viktigt att man vågar visa?
Ja, mycket bra fråga. Jag tänker att det är som så här tråkiga terapeutsvar. Det finns ju ingen så här, är lite vecka 6 så ska man göra så här. Men jag tänker att alltså, en del av hela förälskelsefasen är ju precis som du säger, man förskönar ju bilden av sig själv. Man kanske överdriver lite den här musiksmaken som man inte har för att liksom få personen på kroken. Eller man kanske berättar att man är mycket mer äventyrlig än vad man kanske är. Men för att just få personen på kroken. Och sen hur länge det håller, det brukar oftast liksom mynna ut i någonting. Och oftast sker ju inte de här försköningarna helt medvetet, utan det är liksom bara händer.
Vart går den här gränsen liksom mellan att försköna någonting kontra en lögn?
Ja, har du ett svar så tar jag gärna emot det. Alltså, jag vet inte riktigt. Alltså, jag tänker att vi, alltså, 3 gånger per dygn.
3 gånger.
Jag tror att det är fler, skulle jag gissa på.
Jag kände ju att jag ljuger bra många fler gånger.
Jag ljuger bra.
Till exempel. Men det ibland så sker det ju liksom också väldigt omedvetet. Det liksom bara, så kommer det.
Och så känner man, shit, sa jag det där? Ja. Nu har jag sjukt.
Och ibland kanske det också uppstår flera veckor, eller månader eller år längre in. Bara, men du sa ju att du älskade Beatles. Kommer man liksom i kontakt med det då.
Alltså en fälla som jag ändå har funnit mig så många gånger, det är att jag låtsas att jag har gillat fotboll. Alltså, eller sport. Att man har gått in i det och att man har haft på sig den här matchtröjan och stått och kollat och huttrat där i publiken, och så är man där liksom 3 år senare och fortfarande
och
står
och svär inombords.
Tycker att det är vidrigt. Alltså, kan man någon gång, alltså, är det okej att dra den här lögnen? Får man stå sitt kast då, eller är det bättre att man då 3 år senare faktiskt säger, vet du vad, jag har aldrig gillat det här.
Jag tänker att också, alltså, tack och lov så går ju tiden, och jag kanske bara talar för mig själv nu, men jag har ju inte samma intressen idag som jag hade för 3 år sedan.
Nej.
Alltså delvis har jag blivit förälder, men också för att man tvingar, jag kan ta barnparallellen, alltså min unge älskar fordon, jag hatar fordon, alltså jag tycker det finns inget tråkigare, men därför måste jag ju liksom fejka, eller jo, det kan nog komma på några saker, men där får jag ju fejka ett intresse för hans skull, för att man är förälder, då får man ju liksom tumma på tiden lite. Men det är lite samma sak med relationer, att det händer ju någonting, vi förändras. Jag har inte samma intressen, oavsett om jag skulle vara förälder eller inte för 3 år sedan, så har det också förändrats.
Så då kan det nästan vara till fördel att säga det i början, jo men jag älskar fotboll, och sen gå och hoppas på att jag kanske börjar gilla det faktiskt en
kanske. Dag. Ja, men så det, jag hade noll intresse för liksom fysisk aktivitet för 10 år sedan, men nu tycker jag så här, nu tycker jag det är ganska kul att träna och gör det också för att det är kul. Det är ju verkligen inte så för alla, men att det är samma sak med fotboll kanske, när man kanske väl man kanske inte tycker det är så spännande för att man inte förstår syftet med
100%.
Det. Men sen, jag är ju absolut en av dem, men sen att när man kanske har varit på x antal fotbollsmatcher och börjar förstå syftet och upplevelsen av det, så kanske man tycker sig, shit, det här har jag verkligen missat något. Det vet man ju inte.
Man får så här trumma in offside, för jag har lärt mig att det finns inget osexigare än att inte kunna offside-regeln.
Det har jag också hört talas om. Och jag har förstått att det är någonting på fotbollsplanen som sker just då också.
Men så är det ju också när man då kanske har dejtat ett tag och man har kanske målat in sig lite i det där hörnet. Och det här med att man kanske också har börjat ljuga lite om, ja men du kysser jättebra. Eller man fejkar både en och två orgasmer och sen så är man fast i det här träsket. Hur tar man sig ur en sån sak? För det är ju en väldigt känslig sak att prata med sin partner om. För man måste ju känna sig ganska lurad som andra parter.
Så kan det absolut vara. Och jag tänker att just det sexuella så är det... Alltså det är inte alla som vi tre som är så vana att prata om sexualitet på det här sättet. De jag träffar i min terapisoffa, de är ju otroligt ovana. Och då får man ju liksom börja någonstans där ändå finns någon gemensam nämnare som ändå är mer eller mindre bekväm. Och har man då liksom övat in ett mönster att just fejka orgasm till exempel, som vi vet att många kvinnor i heterorelationer gör, så kan det vara svårt att bara, förresten, jag har fejkat alla år med dig.
Verkligen.
Då brukar alltså de individsamtal jag har med personer som har gjort på liknande sätt, så brukar jag uppmuntra att liksom prata om det du vill ha. Alltså lägg handen där du vill ha den, eller berätta hur du vill bli slickad, eller hur du vill bli liksom whatever. Alltså berätta vad du vill ha.
Men hur funkar det? Är det ofta, om vi säger att Alex och jag skulle komma som par, är det ofta i den här parrelationen som man tar upp då att till exempel, ja, jag har fejkat orgasm i alla år, eller är det någonting som du lyfter, att man kommer in på det, eller liksom, hur går man tillväga?
Det är jätteolika även här. Alltså ibland så händer det ju att paren kommer till mig och bara, nu har det här uppstått, att nu har jag fått reda på att min partner har fejkat alla år, och det gör mig väldigt ledsen, och så är det liksom ett på ett sätt ett svek, att man så här känner så här, men du har ju sagt att jag har varit bra hela tiden och du berättar någonting annat. Och det är ju liksom, själva motivet till det är ju inte elakt kanske, för att man vill liksom bekräfta och vara snäll så. Men det blir ju i förlängningen fel.
Precis,
så oftast. Då blir det ju ibland att jobba både med sveket och sen också hur man kan jobba på att liksom stärka tilliten, men också hur man kan jobba rent sexuellt med det.
Men också kanske kolla på intentionerna med. Och jag tänker ofta så drar man en parallell mellan orgasm och bra sexliv, vilket ju inte alltid är. Det är ju inte alltid fakta. Det kan ju ett jättefint sexliv, men inte uppnå den här orgasmen.
Absolut.
Men jag tänker också på att vi har en förmåga, man sitter på en tjejmiddag med sina kompisar, och så har man med sin partner hemma, och så börjar man prata om sitt sexliv. Ofta kan jag tänka att det kan inte vara så här bra. Alla kan inte ha det så här bra. Alla era killar
tänker
kan inte ha...
Tänker du på mitt
sexliv
nu?
Exakt. alla killar kan inte ha en metersnopp. Allas killar kan inte... Varför ljuger vi för varann om våra partners?
Mm. Alltså, vi är ju väldigt sociala varelser, vi människor, och vi vill gärna liksom höra till. Så det är väldigt lätt att man liksom faller för det här berömda och ökända grupptrycket. Och tänker oss att om jag är precis som er, så får jag vara med. Och det är jobbigt att liksom bryta normerna på de här middagarna och säga så här, fast vet ni.
Men kan det inte bli så att om jag kanske börjar säga, ja men min partner gör det här och det är helt fantastiskt, att det nästan blir då som en ond spiral, att fler känner att de behöver också höja. Mm. Så att egentligen att, ja, att det blir skit av alltihop.
Mm. Ja, och så tänker man ju ofta så här, okej, men om du berättar det här och så har jag inte samma upplevelse alls, okej, men det måste betyda att jag är dålig. Oh. Vilket ju inte alls stämmer. Mm. Utan man, vi människor gillar ju inte heller att se variationer där. Det är därför ibland man får lite skit när man uttalar sig i media och så här, när jag svarar så här, men det beror på. Mm. Det är gråzoner.
Ja, ja.
Men det är ju det som är att spegla vår befolkning på något sätt. Det är inte A eller B. Nej. Utan det är ganska ofta det hamnar däremellan. Mm. Och det tycker vi människor är jätteprovocerande. För vi vill gärna ha liksom generella svar som gäller alla.
Ja.
Och det är omöjligt.
Ja, och sen sitter man där och googlar, är det ett normalt?
Detta normala.
Precis, och där kan man ändå ha en önskan om att när vi satt där då i den här alltså, kvinnliga eller den grabbiga gemenskapen, vilken som, den är ju alltså, väldigt värdelig i och med att vi sitter på samma verktyg i alltså, poängen vi, som Matilda och jag som är kvinnor.
Mm.
Alltså, jag tror att hade man kanske öppnat upp lite mer och kanske pratat om det som inte var toppen, att det också kanske hade lett till en förändring i det hela, för att då helt plötsligt så blir det en dialog där man kan byta erfarenheter och bara, nej men jag har det toppen och här är mitt råd.
Mm.
Men hur funkar det när man kommer till dig? Man bokar en första session eller tar man, du har kanske ett visst antal sessioner som du tycker är nödvändiga?
Nej, jag brukar jobba med så kallade orienterade samtal. Alltså om du skulle komma till mig i samtal så säger jag, men då bokar vi in 3-4 samtal för att se, så delvis för att du ska lära känna mig lite för att se, är i kallen en terapeut och en sexolog som jag tror jag kan lita på.
Mm.
För det är klart att så här, och jag ska få känna, känna på dig, det ska vi inte, för min men känna på våran kontakt, liksom. Okay, men tror jag att jag kan hjälpa dig?
Mm.
Och sen så bestämmer man någonting där efter 3-4 samtalet. Och så gör man en liten tidsram. Mm. Liksom. Jag brukar säga lite slarvigt som att hitta en terapeut är som att prova byxor.
Mm.
Ibland behöver man prova ett par stycken för att hitta någon som passar.
Mm.
För det är så otroligt mycket liksom, personkemi. Hur märker man att man kan prata om de här sakerna?
Mm.
Och det tänker jag att ni också som liksom poddpartners också får jobba på. Okej, men hur hittar ni er kemi?
Mm.
Och så kommer en gäst och säger, hur ska ni hitta turordningen och liksom ert flow?
Ja. Det blir alltid en annan sak när det kommer in en ny person i rummet och alltid olika alltså stämningar, vibes, hur pratar vi en samma språk? Men det är också kanske en utav det mest värdefulla tycker jag, att man lär sig alltså, man lär sig mycket om sig själv framförallt, vem blir jag i den här konstellationen? Jag känner inte ens igen mig själv ibland. Nej, men, sånt tycker jag är väldigt intressant och så är det ju i parrelationer med.
Absolut.
Du är inte samma person som du kanske var med ditt ex i en ny relation.
Ja, verkligen.
Ja, verkligen.
Öppna inte den dörren.
Nej. Men vad är det första man som kan man liksom boka ett möte i jag själv, även om jag är i en relation eller som singel också?
Det beror helt på vilken, alltså jag jobbar inte bara med par, jag jobbar ju med individer och flersamma också. Och det är ju så mycket, vad är det för behov personerna har?
Mm. Kan det vara fördelaktigt också att även fast om Alex och jag skulle komma som par att kanske prata med oss en och en också? Liksom.
Absolut.
Ja.
Men finns det positiva lögner? För att jag menar så här, om någon frågar mig så här, luktar jag svett?
Ja.
Och även om det skulle vara så, säger vi, men vi är i ett sammanhang där det inte finns, nu skrattar Matilda på om hon känner igen det.
Jag såg det här till Alex i morse, det här är varför hon tog upp det här, min mens, och jag bara, nu luktar
svett. Det är nu hon ska komma ut med att du faktiskt luktar svett.
Det är nu hon ska berätta att jag gjorde det i morse.
Nej, det är väl det mest vanliga, tänkte jag.
Kan vi boka tid hos dig nu på måndag? Eller?
Ni är så välkomna.
Tack.
Då går jag. Nej. Men jag tänker, om man är i en situation där man vet att det finns inte en chans att den här människan i så fall har tillgång till dio eller ett badrum, är det mer schysst att säga nej, det gör du inte, för att den personen ska kunna slappna av i sammanhanget, eller ska man säga ja, det gör du?
Ja.
Alltså, är det mer positivt då att säga nej?
Ja,
det gör
alltså jag relaterar direkt till mig själv som också har lite så här fobiskt förhållande till att lukta illa för andra. Så jag själv hade ju kanske tjänat på i långa loppet att du då hade sagt nej, du luktar inte svett, och sen så gått och gjort mitt och sen gått hem och liksom
och insett att han ljög.
Nej, kanske inte nödvändigtvis det, utan då kanske jag bara hade lutat mig och litat på det.
Mm.
Men det är ju min åsikt, så det, menar, det där är min känsla och min erfarenhet, men där tänker jag att vi är väldigt olika.
Vet ni, jag tänker jättemycket på så här, men bara senast nu i helgen, så min partner heter Kalle också. Och,
bra namn.
Otroligt namn, ja. Och både Kalle och jag håller på och så här, gör lite musik. Tycker att det är skitkul, och jag har väldigt mycket respekt för Kalle när det kommer till musik. Han är otroligt begåvad. Så att hans ord väger väldigt tungt. Men jag är också väldigt mån om att vi alltid är jätteärliga med varandra. Och då så frågade jag Kalle under min PMS, kan du mixa det här? För jag har gjort en cover. Tycker du att du lyssnar på det och kollar om det låter bra, och sen kan du mixa det? Och då så sa Kalle till mig att bara så här, du är skitduktig, men jag tycker att du ska göra om det här partiet.
Ja.
Och jag tog så jävla illa upp. Och jag hade precis innan bett honom att vara ärlig. Liksom. Ja. Tycker du att det är dåligt, säg till då. Liksom. Ja. Ja. Jag var så arg. Ja. Så jag gick in i badrummet och stängde dörren. Och sen så frågade jag, men vad gör du? Skulle vi inte göra det här? Jag bara, nej, för nu håller jag på att tvätta ansiktet här med kräm.
Ja.
Och då var jag så här, men vart du sur och ledsen? Nej. Och sen bara, eller jo, det vart jag.
Men är det inte bäst alltså, att säga så här, ja, jag blev skitledsen. Och det kanske inte
alltid...
Ja,
alltså ett av mina favoritord i terapi generellt sett är ordet transparens. Mm. Alltså att man vågar erbjuda sig själv och prata om vad som händer i de här situationerna. Mm. För sen, sen tänker jag också att i vissa sammanhang kanske man inte ska be om sanningen heller.
Nej.
Alltså jag kan ge också ett privat exempel. Jag har en tendens att bli ganska hangry, alltså arg när jag är hungrig. Och då har jag lärt mig nu efter att ha varit tillsammans med samma person ganska länge att då ska inte jag be om något liksom, utan då ska jag bara hålla truten och se till att äta något. Sen kan vi se vad som händer då. Men att man också alltså tar sitt egna ansvar också, hur man kan hantera sanningen.
Ja, verkligen.
Så du har lite att jobba på, Matilda.
Nej, har vi inte alla det?
Jo, absolut.
Framförallt du då. Med
jajamän. Nej, men det var ju så pinsamt också att känna direkt efteråt, bara, vad fan, jag bad ju om sanningen liksom. Men sen kände jag, det var fel dag att be om den. Det ska jag känna efter innan nästa gång.
Men de har lärt sig det.
Ja, men verkligen.
Tack och lov så är vi aldrig fullärda på så sätt, annars hade livet blivit astrist, tänker jag.
Men är det, alltså som sagt, fejka orgasmer, det måste ju vara en vanlig lögn, tänker jag.
Ja, och det tänker jag, alltså varför man gör det finns det ju också en rad olika svar på.
Ja.
Alltså jag tänker att det kan ju också vara att skydda sin partner, som sagt. Det kan ju också vara att, om jag aldrig har fått en orgasm, jag vet inte hur man får det, och då är det lika bra att fejka, så slipper jag lära mig det. För det kan ju också vara läskigt att få orgasm, för att man kanske liksom tappar kontrollen, eller inte vet vad som skulle hända då, får man inte ha den erfarenheten.
Om man inte vet om man har fått en orgasm, för där får jag höra många som kommer in till oss i butiken, så här, vet du, jag vet inte om jag har fått en orgasm. Har man inte fått någon då?
Alltså, orgasm är också någonting som finns i olika intensiteter. Och, alltså, nu är inte jag så jättestort fan att prata om så här klitorisorgasm, slidorgasm och sådana grejer. Utan mer så här, själva upplevelsen av en orgasm kan ju finnas i olika intensiteter, som sagt. Och det kan ju vara en annan sorts orgasm, liksom typ en mental då. Det har man väl fått när man har sett... Alltså, jag vet inte om ni har varit i San Francisco någon gång, men där fick man ju verkligen en liksom järnorgasm när man såg de här otroligt raka gatorna. Det säger väl verkligen någonting om min anala sida kanske, men det var ju så otroligt estetiskt snyggt, så man kunde liksom inte sluta stirra.
Jag fattar. Vi var ju i somras, hade ni varit på Ven?
Nej.
Alltså den ligger ju mellan Sverige och Danmark. Det var en ö som Sverige fick utav den. Alltså när vi kom med färjan emot där. Det var det finaste jag sett alltså på svensk mark. Alltså, och det var nog en sån så här, jag vill bo här för alltid.
Men de som kommer in till alltså era ordinarie arbeten och säger, jag vet inte om jag har fått någon orgasm. Nej, men då kanske det finns värt vad säger man? Då kanske det är värt att utforska det ännu mer.
Precis. Och det är som du säger, jag tror också att orgasmer är ganska individuella i känslan. Så det är också väldigt svårt att kunna förklara hur en orgasm ska kännas eller kommer att kännas. Och så här vet du att det är det.
Precis. Men jag hade en kursare när jag gick min utbildning i sexologi nere i Malmö. Så var det som just pratade om det i ett arbete. Och så här, men om vi hela tiden fokuserar på att beskriva orgasmer som ett förverkeri, då missar vi dem som upplever det som och jag tycker det var så fint formulerat.
Det var jättefint.
Just att så här, det finns olika sätt att känna det här.
Så himla bra sagt.
Jag gillar den.
Men det är som när, alltså det kommer ju också till det här när man ska prata om sin partner med andra. Hur långt är det okej egentligen att prata? För att det blir så privat så fort det handlar om sexliv. Och det är någonting som vi har diskuterat mycket. Varför... varför har det blivit så jätteintimt och privat och varför är det så tabubelagt att säga någonting som inte har en positiv klang om det? Mm. Och hur långt kan man prata om det? Jag hade ju en situation med min partner där han blev ganska ledsen och kände sig uthängd i ett av våra poddsammanhang som egentligen grundade sig i att han tyckte att han fick kritik som jag inte hade framfört till honom. Ja, man måste såklart acceptera den känslan och be om ursäkt för att man har fått någon att må så. Mm. Men tycker du att det är okej att prata om sitt sexliv eller är det inte okej? Hänger man ut sin partner för mycket?
Mm. Så jag tänker igen, det beror ju på vilken kontext. Mm.
40 000 lyssnare, inte okej.
Nej, kanske inte. Att där kanske det finns en poäng att prata först med sin partner. Men sen är det så här, för vissa, det hade ju lika gärna också kanske kunnat vara så att din partner bara så här, nästa gång kanske du kan säga det till mig först, innan dina 40 000 kompisar, att det liksom är kanske bäst så. Ja. Mm. Men sen är det klart, ens kompisar, det är en annan form av närrelation som man också ska värdesätta och som också hjälper oss i våra liksom, romantiska relationer, ofta med stöd, hjälp och råd. Liksom. Mm. Så det är klart att man ska också kunna prata med sina kompisar. Mm. Sen är ju frågan om liksom, vilken utsträckning. Mm. Och ibland kan det ju vara svårt att liksom, hänvisa till sig själv och säga okej, men vad skulle du vara bekväm med att din partner sa och inte sa? Och liksom lite tänka i de banorna.
Men för det hade ju vi ganska mycket. Vi blev ju till och med tillsagda av Bauer att så här, gå hem och prata med era partners om vad det är ni ska göra, vad ni ska prata om och hur långt det är okej.
Det är en väldigt speciell situation.
Det är det. Om man tror att man ska vara mer återhållsam, men det är väldigt svårt att prata om någonting utan att utgå ifrån sig själv.
Ja, och det är ju för att vi många gånger liksom utgår just från oss själva och det är ju inte konstigt. Nej. Per se heller, eftersom vi är oss själva närmast. Och då är det inte så konstigt att vi liksom hamnar i att jämföra med oss själva. Det hamnar ju vi som jobbar med psykoterapi också jätteofta i. Men vi är ju å andra sidan då skyldiga att också gå i handledning. Det är ju kanske inte poddare på samma sätt.
Nej. Tyvärr, vi kanske borde ha den kursen. Men upplever du att det här med lögner just nu kommer till alltså sex och relationer? Är det något om du tänker, alltså finns det något som är en typisk manlig lögn, en manligt kodad lögn? Och någonting som är en typisk kvinnligt kodad lögn, om vi ska hålla oss till de yttersta.
Precis, och det finns ju en risk att man blir väldigt könsstereotyp då, men min erfarenhet är ju att kvinnor i heterorelationer då i större utsträckning ljuger om orgasmen, och att killar i heterorelationer i alla fall har en högre tendens att ljuga om att de inte tänder på andra. Och båda de här grejerna bottnar ju också i någon stereotyp par perspektiv på något sätt, att det är så här, är man i ens tvåsamhet så ska man inte tända sexuellt på någon annan. Och det är ju liksom
biologiskt omöjligt, va?
Psykologiskt omöjligt i alla fall, att stänga av sin liksom attraktion gentemot andra, det är svårt. Alltså att också finnas någon ödmjukhet i att det betyder ju inte att man älskar sin partner mindre för att man råkar se en snygging på stan.
Verkligen inte.
Eller fantisera om den när man onanerar någon gång. Eller av sig, onani kan ju i vissa fall, jag har träffat par som menar att onani också är otrohet.
Jaså.
Och det kan ju jag tycka så, det känns lite kämpigt eftersom man fortfarande är en individ med sin individuella sexualitet. Men då får man jobba med tilliten och definitioner på relationer där.
Men upplever du att många känner ett behov av att liksom försköna eller ljuga om sin partner, alltså till exempel om någon storlek eller liksom vi har så varierat sexliv, fast man kanske inte har det, eller liksom för att höja sin partner på något sätt.
Jo, men det tror jag säkert. Alltså, det är väl ett jättegott exempel till på det här svartvita tänkandet som vi människor har, att antingen så pratar man bara om det negativa eller bara om det positiva istället för att så här, förstå att vi människor är ganska gråa massa på något sätt. Och det är ju samma sak igen, när man går i parterapi så har man ju inte ens att prata om det som inte funkar i stor utsträckning, för det är därför man söker hjälp. Men det är ändå väldigt viktigt att man tar sig tid att också prata om det som funkar. Du ger mig inte en orgasm, men vad är det annars som är bra med sexet? Och prata om att du är skitbra på att kyssa mig i nacken. Alltså att också plussa på det som faktiskt fungerar. För då kan man ju också bredda perspektiven. Du pussar mig på det här sättet på nacken. Kan vi liksom översätta det till någon orgasminriktning på något sätt också?
Jag trodde faktiskt att det här med att män skulle ljuga för sina, alltså i heterorelationer specifikt för sin partner om att de inte kollar på porr. Där trodde jag skulle kvala in nästan som den...
Inte min kliniska erfarenhet i alla fall. Men det... Kanske.
Tror du att vi är benägna att vilja kolla på alltså, porr på det sättet? För att det konsumeras ju på en otroligt speciellt nu när det börjat gå och streama. Herregud, en annan fick sitta och ladda ner på så Alta Vista, ge sin dator lite AIDS på vägen. På 4 timmar så hade vi en liten film.
Ja, precis. Nej, jag tror ju inte på den här programmeringsteorin. Gör jag inte. Eftersom vi människor har funnits ett bra tag långt innan från liksom digital åldern så tror jag inte att vi programmerade. Men jag tror att vi människor dras, alltså, eller vad heter det, har ju ett motivationssystem som kallas för nyfikenhet. Och den tror jag att vi många gånger trycker undan. Och kanske i sexuella perspektiv i alla fall kanske utforska mer på egen hand, både bokstavligen och liksom eget initiativ. Och då är ju pornografi ett absolut ett medel som är lätt att ta till. Men nu finns det ju ganska ny forskning som visar att, på att liksom pornografikonsumtionen bland liksom gruppen ungdomar och unga vuxna har ju gått ner. Att man kollar mindre på pornografi. Och det kan man ju diskutera hur det kommer sig. Det finns ju teorier om att vi är mycket mer stressade i samhället som gör att man inte blir kåtare, till exempel.
Okay, kanske också handla om... Alltså en ny generation som också har en mer medvetenhet kring... Vi har alltså väldigt unga män som kommer in till oss som faktiskt är öppna och ärliga med att så här, jag har kollat så jäkla mycket på porr. Så jag får fan inte upp den för min partner som jag älskar högt. Som jag tycker är det sexigaste som finns. Och sen som också börjar då överkonsumera preparat som gör att man ska få upp eller ha ett långvarigt stånd. Och det är ju skitsorgligt. Så jag, det kanske finns någon, vad ska man säga, att man värnar lite om sin sexualitet också på ett annat sätt.
Ja, det här har man ju förstås också forskat på. Man ser ju inget liksom, så kallat kausalt samband, alltså direkt samband till att kollar man på pornografi så liksom förlorar man impotens, eller så förlorar man potensen, alltså man blir impotent. Sen är det klart, om man liksom blir tvångsmässig i sitt porrtittande, så blir det ju lätt att man också får ganska smala liksom handlingsutrymmen i hur man sen agerar sexuellt med andra. Och då, men det tänker jag inte är så konstigt heller, att är man van att onanera och liksom få bestämma allting själv och sen ska man plötsligt relatera till en annan person samtidigt, så blir det en prestationsångest. Och just de här prestationsångestkänslorna blir ju också ganska lätt att kåthetshormonerna konkurreras ut. Så det handlar kanske inte i huvudsak, verkar det som, enligt forskningen i alla fall, på att det är liksom pornografin som är boven i dramat i det här fallet, utan att det mer är liksom prestationsångest och relaterandet som kan vara svårt.
Jag fattar. Ja, det är ju inte alls konstigt.
Nej, alltså, fullt logiskt.
Ja, men absolut. Och bara titta på en porrfilm och, alltså, som jag som kvinna då ser hur... Alltså, för det, man har lärt sig så mycket utav, alltså, dels sex på film, porrtittandet, om hur en sexakt ska se ut, hur det man ska låta. Och jag tycker att det har förstört för mycket i... för mig, som jag tycker att jag har hittat sex på ett annat sätt i vuxen ålder. Alltså när man har kommit förbi 25 där någonstans, när man börjar så här, okej, men låter jag så här på riktigt? Eller tror jag att jag måste låta så här? Och det här med andningen, att den som ska ligga i halsen, som att vi springer iväg ifrån någonting, det är också ett väldigt störande grej.
Ja, andas man här uppe, då kickar jag också stressreaktioner igång i kroppen. Det är ju så vi också är. Det är också, skapta liksom.
Det är också en lögn i sig. Alltså, det är ju ett inlärt sätt som man har fått för sig att man ska hålla på med.
Ja, men alltså, sexakter porträtteras ju på ett väldigt specifikt sätt, inte bara i pornografi utan också, som du sa, alltså, i filmer, i populärkulturen generellt sett, i musik, liksom, i litteratur. Det är ofta, alltså, det är bara att kolla på de här romantiska komedierna när man ska filma en sexscen. Man går in i samma rum, kåta på blicken och så blir penetration på en gång. Funkar det ju extremt sällan. Men det är ändå liksom ett ideal vi hela tiden matas med på många plan.
Men kan det vara en bra idé att liksom lyfta det här med sin partner? Att så här, vad är din bild av det? Liksom? Så att man inte går runt med helt sjuka tankar om vad ens partner har för förväntningar på en. Liksom.
Ja, men det tänker jag man känner på, oavsett om det är liksom i sängen eller utanför sängen, att prata om förväntningar. Alltså, det är en stor bov i dramat i parrelationer, är också med att tysta förväntningar. Man tänker att så här, men du plockar ju alltid ur diskmaskinen på tisdagar. Och så är det en tisdag som man inte gör det, så blir man jätteirriterad.
Din jävel!
Alltså, att det är, alltså, transparens igen. Ja. Alltså det är klart, så här, varför har vi sex överhuvudtaget? Mm. Alltså det är en fråga man får jobba med också i terapi. Ja. Varför har vi det? Mm. Alltså jag menar, det, när man är ute i skolklasser och pratar så är det väldigt många som pratar om att skaffa barn. Mm. Och det har jag förstått, att det är många som ligger med varandra för att skaffa barn. Mm. Men det är ju liksom en ganska liten promilla av alla sexuella aktiviteter, ja, som handlar om att skaffa barn. Mm. Så varför gör vi det då? Ja, oftast för att det är skönt eller tidsfördriv eller sätt att bygga relation på. Alltså, det finns ju många motiv som helst. Och det kan man absolut tjäna på att prata också om i en parrelation. Och vad vill du? Mm. Och vad vill jag? Och vad vill vi?
Är det bättre att börja någonting med att säga jag känner att än du borde?
Absolut, det är ju det vi kallar för jag-budskap. Mm. Alltså jag känner när du kan vi. Mm. Men då, jag känner mig nervös inför det här samtalet. Mm. Jag är rädd att du ska bli arg. Kan vi prata lugnt nu bara? Mm. Och se vad som händer. Mm. Till exempel.
Mm. Ja, men det är trevligare tycker jag. Alltså, för att det blir lätt, annars så blir det hela den här men du då?
Den här liksom defensiva konflikten, det blir aldrig bra. Märker man det så brukar jag rekommendera att tryck på stopp då, liksom, eller paus. Mm. Ta en promenad runt huset och gå och fortsätt sen.
Kan man göra det? Alltså om vi är i en het diskussion, säger vi jag och min partner, för det händer ju, vi har levt med varandra i 16 år, vi har två barn, alltså, vi har räkningar att betala.
Men det vore konstigt om ni inte kom i konflikt.
Det hade varit märkligt. Men i en diskussion, är det okej? För att jag vet ju att min partner, han vill väldigt, när han tycker att det blir lite jobbigt eller en diskussion, för jag är kanske mer hetlevrad än honom, sydamerikan. Nej, men borde det vara okej då om han säger till mig så här, vet du vad, nu vill jag bara pausa det här och gå iväg. Kan man göra så?
Tycker jag absolut man kan.
Mm. Det behöver man jobba på, för då känner jag mig så lämnad.
Ja, och det är situation. Det man behöver prata om i liksom ett mer neutralt läge. Mm. Att prata om hur bråkar vi på bästa sätt. Mm. För jag menar, konflikter per se är ju inte dåligt. Vi lär oss jättemycket om konflikter. Mm. Men också i västvärlden har vi ett väldigt dåligt synsätt på konflikter. Vi tänker att så här, men då kommer vi lämnas när vi liksom är i konflikt. Och det är ju inte alls nödvändigtvis så. Mm. Fast det kanske händer så någon gång ibland, beroende på om man har konflikt kring. Mm. Men jag tänker att det finns ju mer eller mindre konstruktiva sätt att bråka. Och om ni då, om vi fortsätter på ditt exempel, om du och din partner då idag efter ungarna har lagt sig och att ni liksom ändå ganska glada i varandra kunde säga så här, men ska vi prova när vi hamnar i en liknande diskussion igen? För jag tänker, jag och min partner har varit uppe i snart 15 år. Mm. Jag tänker, ni har säkert hamnat i samma situation där man säger, vi bråkar om samma sak.
Ja, ja, ja.
Alltså när nästa gång det händer, ska vi prova det här istället? Mm. För jag menar, det andra sättet att bråka, ja, men det kan vi nu. Det är oftast inte så bra. Ska vi prova något nytt? Mm. Och jag menar, det behöver tillkomma något nytt oftast för att det ska ske någon liksom konstruktiv förändring. Mm. Och ibland blir det inte en bra förändring. Men då har vi provat det. Då kan vi liksom pruta bort den och så provar vi något annat nytt.
Det har aldrig slagit mig, men när du säger det så är det ju så jäkla, ja men vad ska man, det är ju självklart, varför pratar man inte om hur man bör bråka, hur vi sköter våra bråk i vårat hem
och att man kan göra dem på olika sätt.
Ja, tack och lov. Ja. Alltså, annars blir vi också igen enkelspåriga. Och jag menar, vi är mer komplexa som varelser än så. Vi är ju den här gråa massan som är liksom mer eller mindre åt svarta eller vita hållet, men vi rör oss där hela tiden, och det betyder ju också att vi kan inte ha samma konflikt på samma sätt hela tiden, för då blir det ingen lösning. Och det tror jag också resulterar i lite samma sak som ni pratar om, de här middagarna när man pratar och antingen liksom lyfter upp eller trycker ner sina partners på olika sätt. Att säga, men det behöver vi också luckra upp på något sätt och våga se nyanserna i oss människor. Och förstås oss själva. Gud, klyscha.
Nej, men det gav mig så mycket det här.
Ja, vad bra.
Men vi var ju inne lite på det här med att med vissa diskurser som uppstår mellan heterosexuella par. Mm. Men vi har ju såklart också alltså par av samma kön som lever med, både kvinnor och män. Är det mindre vanligt att de här lögnerna förekommer där för att man förstår varandra på ett fysiskt plan på ett annat sätt, eller är det samma jäkla grej?
Alltså rent orgasmlögnmässigt så ser vi att liksom för personer som är födda med en klitoris, det mest säkra, orgasmsäkra partner man kan ha är ju en person med liknande kropp som en själv. Där ser vi att liksom orgasmglappet mellan samkönade kvinnliga par är ju väldigt mycket mindre jämfört med heteropar. Så där ser inte jag alls samma. princip. Liksom.
Tror du att det ligger i att det är en annan person som också har en klitoris där? Eller tror du att det ligger i att kvinnor är mer verbala i sitt språk?
Jag tror att det rent liksom, om vi pratar från ett sexologiskt perspektiv så tänker jag att det inte är samma penetrationshets bland samkönade kvinnliga par. Utan det är mer fokus på oralsex och petting. Och det är ju två praktiker som är mer orgasmsäkra jämfört med liksom penis i slida praktiker. Ifall det liksom är orgasmen man är ute efter, som sagt.
Men jag tänker just det här, om det är två män som också lever med varandra, är det på samma sätt där lite, att man säger, ja men jag har en penis, jag vet precis hur vi ska jobba med den?
Man kanske tänker så, men sen är ju vi liksom lika olika allihopa på något sätt. Alltså jag menar, en penis är inte den andra lik.
Nej, oavsett, det vet liksom. Vi. Ja, vi har många. Vi vet många.
ja, i arbetsplatser har ni väl fått höra både ditt och datan.
Jajamän.
Men jag tänker att det är ju synd om vi tänker att alla genitalier funkar på exakt samma sätt. Utan det är ju igen den här personkemin igen. Oavsett om man träffar en liksom för 3 minuters ligg eller för 30 års regelbundna ligg. Liksom, att det är olika för varje gång. Alltså, ja, men du som har varit tillsammans med samma person i 16 år då, om ni liksom har varit monogama och tvåsamma och man har haft sex hela tiden.
Ja, det
samma,
hoppas jag.
Det är i alla fall det som är tanken då.
Precis.
Och här har vi ytterligare en grej. Nej, nu ska jag inte dra in ett till program.
Jo,
får jag
snälla,
komma tillbaka.
Ja.
Jag tänker också här, att man liksom är också direkt när man blir en etablerad relation, tänk att vi måste vara tvåsamma. Alltså att det är också någonting som många kämpar med, att liksom kanske sitta inne med sina egna känslor och säga, jag vill också prova att ligga med andra. Och att man skäms för det. Och så kanske man får någon fråga vid någon middag och så man säger, nej absolut inte, jag vill bara ligga med min partner och ingen annan. Och så ljuger man liksom kanske mest för sig själv. Att man inte heller vågar närma sig sina sexuella fantasier för att man är rädd hur andra ska reagera.
Har du någonting mer som du känner så här, det här vill jag skicka med er just på temat lögner?
Jag tänker att de svåraste lögnerna, det är de man gör mot sig själv. Så jag tänker att våga liksom grotta lite det som också är obehagligt i sig själv. Och att liksom, jag tror vi aldrig kommer vara lögnfria. Det tror jag liksom är omöjlighet. Men då behöver vi börja någonstans med oss själva och närma oss de tankar och känslor vi har gentemot vår egen sexualitet. Det tror jag.
Är det ett bra råd att uppsöka hjälp som par? Tycker du att fler borde våga göra det?
Utan tvekan. Absolut. Det är ju många som söker, både mig och mina kollegor, lite för sent. Det är liksom lögner exempelvis har blivit så pass infekterade att det liksom blir svårt att prata om. Att det också blir så jättehögt motstånd som gör att det blir svårare att närma sig.
Så det man ska inte använda det som den sista hjälpen utan kanske mer som ett verktyg på vägen.
Ja, andra hjälpen. Först prata och sen så märker man själva och sen märker man att det inte funkar. Eller att man går i samma snurra hela tiden. Så finns det ju familjerådgivning som är subventionerat pris i hela Sverige. Det är faktiskt rätt fantastiskt.
Kan man prata om sin sexuella relation med dem?
Eller? Det ska man kunna.
Man ska kunna.
För att få jobba som familjerådgivare i liksom subventionerad familjerådgivning så ska man ha viss sexologisk kompetens. Sen så vet man ju inte hur det är exakt över hela landet förstås. Men det ska man kunna göra.
Det är ju toppenbra att veta.
Det är topp. Ja, det är inte många som vet om
det. Hade ingen aning om det.
Nej, inte jag.
Nej, jag
har man, barn tror jag
till
och med man får företräde i kön.
Är det sant?
I vissa städer.
Ja. Fynda.
Ja, alltså det, men sen finns det ju sexologiska liksom inriktade terapeuter och parterapeuter runt om i hela landet. Men som vanligt så är det ju storstäderna som har de flesta. Så det blir ju lite storstadslyx på så sätt, tyvärr.
Jag måste också fråga, för du har ju ett yrke som jag är otroligt sugen på. Är det ett fantastiskt yrke?
Det är världens bästa jobb.
Gud vad underbart.
Absolut.
Då satsar jag.
Gör det. Gå in på antagning.se eller vad man nu söker. Utbildningen är för tiden och kör.
Imorgon är jag där. Det har varit en ära att få ha dig med.
Så jävla kul. Vad vi har längtat efter det här och nu känns det liksom, nu är vi här.
Ja, nej, men nu är jag bara babb och magsjuka som stod i vägen. Ja, men så, äntligen.
Ja, men det är så det
så
där.
Sånt.
Ja, men jag tycker också att jag kan ju bara prata för min egen del, men jag känner att jag har lärt mig otroligt mycket av det här.
Ja,
så det är väldigt
höra.
Fint.
Roligt att höra.
Tack
snälla. Tack.
Podplay, en del av